Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt, överallt, och det börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Hur farligt är det egentligen att vara otrogen? Vad fan, är ni kyrkliga eller? Släpp loss, vi var världens syndigaste land. Det är väl helt okej att vi har sexualdrift och vi drivs av sex. Det är väl fint. Vad som däremot är förbjudet här i Brasilien, det är att du får inte bli kär i den älskade Rina.
Hur mycket färgas en utlandssvensk av sitt nya hemland? Nu kände jag ju inte Henrik Brandao Jönsson innan han flyttade till Rio de Janeiro, men klart är i alla fall att han är ovanligt färgstark för att vara svensk. Det är liksom ingen slump att det är just det här klippet som gjorde honom viral.
Det leder...
Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pengar så kära! Filar av puta! Pengar aldrig!
Ja, journalisten och författaren som är bosatt i Brasilien sedan drygt 20 år har en tendens att väcka känslor, kanske för att han har nära till dem själv. Och nu är han aktuell med en hel bok om en alldeles särskild känsla. Inspelad i sin hemstad, här är Henrik Brandao Jönsson i Värvet avsnitt 625.
Yes, please. Super.
Yes, please. Kul, hon kommer från Grannland.
Ja, Argentina.
Jag faller på en portugis.
Obrigado.
Não, para mim é assim, não escutei nenhum sotaque assim.
É, pela aparência todo mundo acha que eu sou brasileira. Agora, quando abro a boca, descubro...
Abro a boca! Isso! Oh, herre, jag har varit mycket i Buenos Aires nu, ju.
Ja.
På grund av den här jävla Milé som vann valet. Mm. Och vet, jag har haft ett hat mot Argentina innan. Som... inte kommer från mig själv, utan jag har försökt bli brasse liksom i mitt liv. Och då har jag liksom adopterat alla de här brasse-grejerna. Så jag har liksom adopterat att jag ska hata Argentina. Så helt plötsligt kommer jag på nu, jag är inte alls, jag älskar Argentina.
Okej, okej.
Okay. Ja. Fint. Liksom.
Ja. Ja. Fint. Här kommer vattnet.
Kommer nice. Vattnet.
Och nu blir vi fotograferade också. Vi... Henrik är ju lokalkändis. Så...
Yes, please. Brigad.
Shit, vilket proffs.
Ja, ja, visst.
Du, var är vi?
Nu är vi i Santa Teresa på slutningen, ner mot Gloria. Där min före detta fru är uppväxt, så hängt mycket Gloria. Man ser sockertoppen här borta. Och så är det då Flamengo-stranden. Det ser man inte riktigt här, men det är där jag håller till.
Vad gör du där?
Jag bor där.
Okej. Okay. Mm. För att livet är mycket på stranden här.
Ja, alltså det är vårt vardagsrum. Det är ju så att Rio är ju lite som Paris. Alltså alla bor trångt och dåligt. Man bjuder inte hem så ofta. Men till stranden är man ju alla inbjudna liksom. Och då blir det ett vardagsrum. Och det är ju så liksom, folk bor trångt och jäkligt. Och det är ju liksom väldigt mycket sol i den här staden. Så man går ner på stranden. Och det är någonting man kan göra på måndag, på tisdag, vilken dag som helst. Det är ju givetvis så att det är mest folk på söndagar. Men det är ju, jag använder ju stranden som ett ställe där jag kopplar av. Mm. Alltså många använder ju stranden för att visa upp sig och sånt där. Men jag tillhör någon som kan gå dit en tyst eftermiddag. När det är ganska långt för att jag ska läsa en bok. Ja, då läser jag hellre en bok på stranden än hemma i lägenheten.
Vad mysigt.
Ja, det är underbart. Mm.
Hur mår Brasilien då?
Ja, men jag ska säga, om vi jämför med våra grannländer här så mår vi ju utmärkt. Alltså, Argentina har ju devalverat sin valuta, det har blivit dyrt igen. De har en president som kallar sig för anarkokapitalist som ska döda staten. Jag var i Chile förra veckan och intervjuade Pascal Engman. Han bor där uppe i norra Chile i gruvsamhällena och skriver... och jag passerade Santiago Valparaiso och du vet inte ens bankomaterna fungerar. Du kan knappt betala med kort om du har utländsk kort. Väldigt segt, dåligt med internet. Alltså, Chile har alltid liksom varit liksom det fina, det mest europeiska landet som fungerar. Liksom. Och nu har det efter pandemin bara brakat samman. Så att man jämför med det och Colombia och Venezuela och det här, så mår Brasilien väldigt bra. Men om du då jämför Brasilien med Europa och USA, så ekonomin är okej, men det är inte superbra. Vi är ju glada att vi blir av med Bolsonaro, men nu har han ju visat sig att han lever fortfarande. Han hade en stor demonstration i söndags där han lockade 185 000 högerextremister till en stor demonstration. Alltså folk som vill ha diktatur, som vill ha militären ska styra. Och att de fortfarande är så många som nästan 200 000 personer fyller liksom hela Avenida Paulista i São Paulo. Det är lite skrämmande. Men samtidigt så bor här ju 212 miljoner människor. Va? Så att, det får man ju acceptera.
Men och hur sköter sig Lula då?
Ja, men jag tycker Lula sköter sig bra. Alltså, det är klart att han var ju en väldigt, väldigt bra president för 15 år sedan. Han var kanske världens bästa president. Det tyckte i alla fall Barack Obama som sa det till honom. Nu är Lula, han är äldre. Han har inte riktigt fattat att världen har förändrats. Han har problem med det här krigen i Europa. Han förstår liksom inte vilken aggression Ryssland håller på med. Utan liksom är fortfarande lite kompis med Putin. När det gäller Israel däremot så är han tydlig. Han kallar det för ett folkmord. Han jämför det med förintelsen. Så han är ju väldigt poppis bland dem som är liksom mot Israel och sånt där. Men de uttalanden han gör gynnar ju inte Brasilien. Så att utrikespolitiskt går det inte så bra för honom. Men inrikes, alltså nu var det liksom i förrgår, då fick han liksom det stora oljebolaget Petrobras att skänka miljarder till kulturen. För att under Bolsonaro, han bara ströp allt filmstöd, allt teaterstöd, allt som har med kultur att göra. För det var, han menar att det finns en kulturmarxism som styr, alltså den här liksom the deep state, han tror på sådana saker. Och även att planeten är platt. Men nu kommer Lula med detta med kulturen. Varför? Jo, för att kultur, hur ska vi hålla ihop detta jävla landet? Jo, det går inte bara med fotboll, det är också kultur. Så han förstår att det är viktigt med pengar till kultur, för det gynnar pengar. Så filmindustrin är något som är väldigt viktigt för länder. Så att där är han tydlig och bra. Så att jag tycker liksom Lula från 0 till 5, han har en form mellan 3 och 4.
Mm. Men han är gammal, eller?
Han är gammal. Mm.
Och är det liksom samma, alltså är det Biden lite den viben på något sätt?
Ja, han är inte så gammal, vad är han nu, 78? Så, och han är ju liksom, håller sig ung, har precis gift sig, men betydligt yngre fru, antropolog, så att han gymmar och håller igång och huvudet fungerar. Hans problem är mer att han gammalmodig. Alltså han fattar inte att världen har förändrats. Alltså han är ju formad liksom under 60-talet, 70-talet. Brasilien skulle behöva en yngre president.
Ja, men finns det några kandidater under?
Nej, det finns det inte. Nej. Inom högern finns det ett par som de är inte jätteunga, men som i alla fall är liksom i 50-60-årsåldern. Men inom vänster finns det, men de är liksom anses vara för radikala, och det är bara liksom den urbana medelklassen som röstar på dem. Men hur ska du få liksom resten av landet att rösta på dem?
Mm. Och hur mår du?
Jag mår utmärkt.
Mm. Vad härligt.
Ja, men det är fantastiskt. Mm. Jag har liksom gått igenom många saker, skiljer mig för 4 år sedan, och det var liksom en väldigt bra skilsmässa sånt där, men det är ändå liksom en svår sak genom en skilsmässa, för att man börjar om på nytt liksom, sådär. Men det fina var ju liksom att dottern har 15 då, så att då är det ju, det är lättare, det är nästan att prata med en vuxen människa. Så jag vill säga att idag har vi det väldigt bra. Jag snackade med min exfru igår och snackade med henne idag. Alltså det är hur fint som helst. Men det är svårt att skilja sig i ett land där du inte kommer ifrån. För att jag menar, du har inte dina föräldrar där, du har inte din bror, du har inte dina närma vänner.
Mm.
Och så, men samtidigt så blir man ju jävligt stark. Liksom, för att okej, nu ska jag gå igenom det här. Och det var liksom, och det funkade, va. Så att nu efter att kan jag sitta här och gråta, för att det är över. Jag är etablerad igen som lycklig singelman och har det egentligen hur bra som helst. Vad jag har förlorat däremot är ju att när jag kommer hem efter mina underbara resor, så kommer jag hem ibland till en tom lägenhet. För att ibland är inte min dotter där, för att då är hon hos mamma, hon kommer dagen efter. Och det är jag alltid velat undvika liksom. För att vet, när man varit ute och rest, haft jävligt mycket att göra och komma hem, så vill jag ha den här kramen. Hej, välkommen hem, har du varit på resan? Och jag får inte den kramen. Utan nu blir den kramen istället att, aha, man tar en dusch, öppnar kylskåpet, det finns ingenting man kan äta. Man går ner på torget, tar en öl och snackar med polarna. Så då blir liksom, polarna på torget blir den här kramen.
Mm.
Men de här polarna på torget, de är väldigt ombytliga liksom. Det är ingen sådär som, om jag ringer dem och jag behöver hjälp med någonting, så är det inte säkert att de svarar liksom, utan de finns när man är på krogen. Så att vad jag saknar, det är den här liksom familjekramen. Åh, hur var det på resan? Så här.
Ja, jag fattar. Ensamheten, alltså jag menar, du är ju på den lite, men skriver om den också i din senaste bok och sådär. Alltså,
i Saudade-boken?
Ja, men exakt. Mm. Ja, det är klart, det är ju världens sämsta grej egentligen. Ensamhet.
Ja.
Och en stor folksjukdom i Sverige också, skulle jag säga. Kanske större där än här, eller?
Ja, jag vet inte. Alltså, det finns ju en myt om att brassarna alltid, liksom, alltid håller ihop och sånt där. Och så är det ju, va? Du kan liksom inte köpa, det är svårt med att köpa 33 centiliters ölflaska. Utan det är, det oftast är det 60 centiliters och glasen är 20 centiliters. För man ska dela på ölen. Mm. På de flesta restaurangerna så beställer man mat, och är det för 2 personer. Det är väldigt svårt att liksom en single gå ut och äta själv. För att man, då får man köpa för 2 personer. Så Brasilien är ju byggt för att man ska utesluta ensamheten. Och det är därför jag älskar Brasilien. För att det är verkligen liksom, det är nog det landet där minst finns ensamhet. Och så finns det inte tystnad heller. Utan det ska hela tiden låta om. Även om det är någon på baren, så är det någon tv står på högt på. Liksom. Det kan ju vara enerverande också. För ibland vill jag ha tystnad. Och då åker jag upp till min skrivarstuga i bergen. Men det är ändå så här att jämfört med Sverige så är Brasilien, du vet, det är också väder. Folk är ju alltid ute.
Mm.
Alltså, Lasse Westman, dokumentärfilmen som var tillsammans med Gudrun Schyman, han bestämde sig för att pensionera sig i Brasilien. Och då frågade jag, men varför? Jag vill inte dö ensam.
Mm.
För att här finns det ju alltid någon som behöver någon. Och det var en sån enkel grej som att varje dag i det huset där han bodde på i Bahia, då kom en glassförsäljare vid 11-tiden. Som ding, 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 ding på sin kära rullande utanför. Ding, 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 ding. Och Lasse vinkade till honom. Det är klart att den dagen Lasse inte vinkar längre, då kommer han ringa på, ja men, det finns ju ingen människa som ligger liksom 3 månader död i sitt hus i Brasilien, för det är alltid någon som kommer att behöva.
Mm.
Så att det är ju finare land att dö i på det sättet.
Mm. Men fan, nu pratar du om döden också. Du är på döden i din bok också. Alltså, du är ju bara några och 50 liksom.
Ja visst, men jag tror liksom att jag fyller 55 år. Jag tror när man, efter man är 50, du vet, då ens föräldrar håller ju på att dö. Alltså, eller de blir äldre. Och då förbereder man sig kanske själv på att ja, men då är det jag som står nästa i tur. Så helt plötsligt så För första gången har jag aldrig pratat med död med mina vänner. Liksom. Det är ju inget samtal sen så. Men nu har vi snackat om det lite. Och sånt där. Var vill du bli begraven någonstans? Och så är det klart vi hade ett olyckligt dödsfall. En kompis gick bort förra året. Och så. Och då blir det också en påminnelse. Liksom. När folk nära en går bort. Och går bort så hastigt. En man som liksom, jag träffade honom liksom, veckan innan. Så bara liksom, frisk musiker. Liksom, bara. Buff, hjärtat liksom. Så jag går ju på mina hälsocheckups och sånt här. Men det är klart att döden är mer närvarande nu än för 10 år sedan. Mm.
Men du, jag är nyfiken också på, vi ska prata om hur du, dina känslor. Jag vill in i dem också. Men jag är också nyfiken på, du pratade om hur Brasilien mår. Men är det med Rio-bor, med karaokas, lite som med New Yorkers, att det är ett annat slag? Eller är det liksom brassar generellt?
Nej, karaokas är precis som New Yorkers. De liksom, det är sitt, lever sitt egna liv och är lite snobbiga då jämfört med resten av Brasilien. Liksom. För de är karaokas och de är väldigt, väldigt svårflörtade. Och det är till och med så, det är hög svansföring när de åker till New York. Det är hög svansföring när de åker till Paris. För att de menar, jag kommer från Rio. Och så här. Och Rio är ju väldigt vackert och väldigt speciellt, men det är också väldigt provinciellt. Ja, men i Sao Paulo vaknar man ju upp på morgonen och skrattar åt den här hålan. Det vet du liksom, det finns ju ingenting som fungerar. Det här liksom, det är en stad som är liksom kvar på 80-talet. Det tar inte emot trender från resten av världen, utan här i säger man att man skapar trenderna. Men det var faktiskt väldigt länge sedan man gjorde det liksom. Det senast var ju liksom det här tanga den badbyxan till män, den är ju härifrån liksom.
Okay.
Men det var ju för fan på 70-talet.
Ja, lite inne igen dock.
Alltså ja, men det kommer tillbaka. Ja, men så de har inte helt fel, de lever sin egen bubbla. Och jag älskar den bubblan ibland. Sen kan jag bara bli så jävla trött på den. Och då drar jag till Sao Paulo, som är det verkliga New York. Okay. Södra halvklotet. Mm. Där som är öppet 24 timmar om dygnet. Du kan hitta exakt vad du vill. Fruktansvärt modern stad. Det är ingen som säger, åh, var kommer du ifrån? Utan de bara liksom, alla kommer från någonstans i den staden. Så att det är väldigt, väldigt attraktivt. Så om man har liksom 3 veckor i Rio och 1 vecka i Sao Paulo, det är det perfekta livet.
Okej. Okay. Kommer du alltid vara här?
Alltså jag har ju gått igenom det nu efter skilsmässan. Så ja, jag tror det. Alltså. Ja. Det är liksom, dels är det min dotter. Nu kommer hon kanske om 2 år att studera i Sverige. Men jag gillar ju Rio. Jag har ju gått igenom alla jävla svårigheterna i denna stad. Så jag kan det. När du väl kan en stad, då är den lätt att hantera. Och sen är det kanske tråkigt att bo 12 månader om året. Jag kanske bor 2 månader i Sverige, 2 månader i Lissabon, resten av året här, och så åker lite till Buenos Aires och sånt där. Men jag kommer nog alltid ha min lägenhet kvar här.
Mm. Du, är det någon del av Sydamerika som du inte har sett?
Alltså det här låter konstigt, men det enda land i hela Latinamerika som jag inte varit i, det är Costa Rica.
Aha, wow.
Där liksom varannan svensk har varit.
Ja, visst. Hur kommer det sig då?
Jo, men det är så här att jag är ju journalist liksom, så att jag åker ju oftast till länder för att släcka bränder. För att det händer skit, det är militärkupper, eller det är oftast dåliga nyheter. Och Costa Rica, du vet, det är inga dåliga nyheter. De har liksom ingen militär, de har inga statskupper. De är korrupta, men inte tillräckligt korrupta för att det ska liksom bli en artikel. Det är ju positiva stater som försöker ta hand om sin regnskog och sånt här. Och sen är det mest kanadensare, amerikaner som hänger. Så för mig personligen är det inte helt så intressant, men rent journalist har den heller inte varit så intressant. Så jag var liksom fan i alla andra länder utom Costa Rica.
Och du är ingen surfare?
Nej.
Nej. Ja, jag fattar. Men du, för att jag tänkte på det i, nu när jag har läst liksom båda dina böcker i hyfsat rask följd, så känns det som att du beskriver liksom ett Rio, ett Brasilien som är, och det låter så också när du pratar om politiken här, att det är liksom så, det är så yvigt på något sätt. Alltså det är så mycket känslor, och liksom, ska man liksom dra ner kulturpolitiken, ja då tar man bort den. Alltså, ja. det är så breda penseldrag. Hur mycket av det där har du plockat upp? Alltså, är du förändrad? Är du yvigare sen du blev en karaoke typ?
Nej, men jag tror jag haft det här i mig tidigare. Liksom, Brasilien är väldigt bipolärt. Det är liksom Det är himmel eller helvete liksom. Det är, om det är bra så är det riktigt jävla bra. Och är det dåligt, är det riktigt jävla dåligt. Och jag har varit lite sådär bipolär tidigare. Mm. Och då är det också sådär som det säger med kulturpolitiken. Antingen så satsar vi miljarder eller så utesluter. Det finns ingen sån här socialdemokrati i mitten, vilket Brasilien skulle behöva. Det är Brasilien behöver. Liksom det här jävla pendlarna, för pendeln får ju alltid ett svar. Om du nu har haft Bolsonaro 4 år, ja visst, nu har vi en vänsterregering i 4 år, ja, då kommer den högerregeringen tillbaka. Det kommer liksom aldrig bli riktigt ordning och reda.
Mm. Och liksom, vad känner du kring Sverige då? Alltså är vi, för att jag funderade på ifall du, tycker du att vi är för woke liksom? Är vi för mellanmjölke och för politiskt korrekta?
Ja, det är ju Sverige absolut, men det är ju egentligen bara en liten klick som är det liksom. Det är ju några redaktörer som är livrädda för kritik. De är kanske inte så jävla woke, men de är så väldigt, väldigt ängsliga för kritik. Jag jobbar på Sveriges största dagstidning och man är ju rädd för att få kritik. Alltså man är rädd att det blir fel och sånt där, och den ängsligheten styr just tyvärr tidningen liksom. Och det är bra på ett sätt, för det blir sällan fel, men det blir sällan riktigt roligt också då, om man inte liksom vågar ha lite fel ibland. Och jag menar, så kan jag säga på Sveriges Radio, Sveriges Television är väldigt, väldigt ängsligt. Men när du då går ut och möter svenskarna i samhället, då tycker jag inte den här woken liksom. Det är ju små celler som lever kvar liksom, med woke-kultur liksom på Södermalm och vissa ställen kanske runt Sankt Knuts torg i Malmö. Mm.
Ja, just det.
Jag vet inte motsvarigheten i Göteborg, men det känns ju inte, Göteborg känns ju inte så jävla woke egentligen liksom.
Jag har nog gömt mig lite också bakom att vara typ journalist och kanske inte tycka så mycket. Och det är ju rätt skönt att inte tycka också, för att man slipper bli ovän med någon.
Ja.
Men man blir också lite tråkig.
Ja, visst blir man det. Jag menar, jag har ju nästan restriktioner för mig själv på Twitter, för att jag går ju sällan ut och säger vad jag tycker och tänker. För att det ingår heller inte min roll. Liksom. Jag är ju utrikeskorrespondent, jag får inte ha för mycket åsikter. Men det är klart, jag skulle ju vilja att Sverige var lite mer som Frankrike, där man liksom kan tycka och tänka om saker och bli kritiserad för det och berömd för det, men sen ändå fortsätta sitt jobb. Sverige är ett för litet land för det.
Ja.
Och för protestantiskt för det. Liksom. Ah, för okay. Lutheranskt för det.
Kul att du kommer in på religion, för jag är nyfiken på en grej. Sverige var ju länge kända för att vi var så jävla syndiga. 60-70-talet, Ingmar Bergman, Sommaren med Monica. Alltså, det känns ju som att brassarna har väl ändå kört om oss i ytterfilen i 180 när det kommer till det där, va?
Ja, men precis.
Hur liksom går det ihop med att de är så fruktansvärt katolska?
Alltså, ja, de gillar det här dubbelmässigt, att du kan ha två saker, va? Och det skapar ju också synd, för att jag menar, om det inte är syndigt att gå naken på en strand, ja, då blir det ju inte syndigt. Mm. Men i Brasilien är det ju jättesynd. Alltså, du blir arresterad om du visar dina bröstvårtor om du är kvinna. Arresterad, polisen kommer, det är någon som ringer. Medan om du har liksom typ en knapp, eller nu håller jag liksom en korkar till en vattenflaska, om du har en sån liten 1 cm, 2 cm över bröstvårtan, då är det helt okej.
Okay.
Okay,
ja.
Så va. Mm. Och om du har en liten tant och du visar hela häcken, men liksom bara lite strimmad som är täckt, då är det helt okej. Okay. Mm. Och det gör ju också att det blir ju sexiga, för man visar inte allt. Jag menar, hänga på en tysk nudiststrand, då blir inte kåt. Hänger du på Ipanema i Rio, då blir du kåt. Alltså det här. Så att brassarna har den här dubbeltydigheten, de tycker om att synda och sen ber de om förlåtelse och sånt där. Men det intressanta är ju att Sverige, vi var väldigt tidiga med porrtidningar och porrfilmer. Och de kom ju även då till Brasilien, de här svenska porrtidningarna. Så att i Sverige, eller i Brasilien, så heter porrtidning Revista Sueca.
Aha.
Svensk tidskrift.
Oh, wow.
Svensk tidning. Och jag visste ju inte det när jag kom hit där liksom, började jobba 2002, så jobbade jag för Offside, fotbollsmagasinet. Ja. Och då presenterade mig, jo, jag är en svensk journalist från Revista Sueca. Oj då! Vad ska vi göra nu? Ska vi spela in porrfilm eller? Liksom. Så att Sverige har ju kvar sitt rykte här.
Uh-huh.
Om man var väldigt syndiga. Så att när jag liksom, när det kommer väninnor från Sverige och hälsar på mig här, och jag presenterar dem för liksom män då som är typ i 50-årsålder, 60-år. Ah, du är Sueca. Då tror de direkt liksom att nu ska jag få knulla i natt. Liksom.
Ja, okay. Mm.
Den nya generationen brassar tänker ju inte så. Mm. Men det finns ju, det ryktet finns kvar.
Men och är det liksom, du nämnde Frankrike förut, vi pratade om det. Cecilia, min fru, är ju fransyska. Hon kanske har haft då manliga släktingar bakåt som, ja, som levde franskt. Alltså det vill säga att man hade kanske någon kvinna på byn så att säga vid sidan om. Är det så här också?
Ja visst, men det är ju mycket så och det är ju accepterat i samhället. Men det är mer accepterat om en man står på krogen eller spelar liksom fotboll med sina polar och säger, nej vad fan grabbar, nu sticker jag hem till min älskarinna. Vi hör sen. Kvinnor som säger det, då är det mer i mindre sammanhang med väninnor de verkligen litar på. Så, tjejer, jag kan inte träffas på torsdag för att du vet Sebastian, han är i stan nu så att vi ska träffas. Ja, okej, okej. Så att det är väldigt tillåtet, väldigt, det är ingen chock, det är liksom ingen som skiljer sig för att de liksom är otrogna, utan det är liksom bara, det är tecken på att relationen är dålig.
Ja, okej. Är det bra, det här?
Jag tycker det är utmärkt, alltså att det är, jag ser ju inte de här liksom krystade förhållanden som bara håller ihop. Jag vet, man mår ju dåligt när man åker till framförallt Stockholm, man går på restaurang och tittar på de här paren som försöker hålla ihop och sitter med varsin telefon i handen. De ser ut att de är så jävla dåligt, vågar liksom inte skilja sig. Men ha en älskare vid sidan om och hur fint som helst. Liksom, ta dig en älskare, det inverkar ju inte, det är sex, det inverkar ju inte på familjelivet. Jag menar, Vesna i DN skriver, min kollega skriver om det här för något år sedan. Farligt är det egentligen att vara otrogen? Jag tog upp det i mitt sommarprat också, för jag fattar liksom inte att svenska anarkister, alltså folk som ska störta samhället, alltså folk jag känner i Malmö, blir liksom vansinniga när jag berättar om en polare som är den älskarinna. Tänk, vad fan är ni kyrkliga eller? Släpp loss, vi var världens syndigaste land. Det är väl helt okej att vi har sex, sexualdrift, vi drivs av sex, det är väl fine, och det behöver ju inte inverka på familjen, det är någonting helt annat. Vad som därmed är förbjudet här i Brasilien, det är att du får inte få kär, du får inte bli kär i den älskarina, eller älskare.
Okay.
Där går en gräns.
Okay.
Då är du otrogen, då är det liksom, då ringer du polaren, är det för jävligt, hon är kär i en annan, what? Så här va, men när hon har knullat en annan, ja, det händer. Så där är grejen liksom.
Oh, wow. Hur har det blivit så här?
Alltså jag vet ju inte, jag har ju inte bott där så länge, men om man tittar liksom på gamla filmer och läser äldre litteratur så är det här, det är ju en gammal portugisisk koloni, så att det här var ju vita män som kom från Europa och styrde och ställde och importerade arbetskraften då, kidnappade afrikaner, så att här har man ju alltid tagit för sig, så man alltid liksom, jag tror också det här älskarinna förhållandet har också att göra med samhällsstrukturen, för att det finns ju alltid någon som är fattigare än dig själv. Och det kan man då utnyttja liksom. Det finns ju, jag har en del väninnor här i Rio som går ut med svarta yngre killar. De skulle inte kunna göra det med yngre vita killar, men svarta killar vill upp i samhället och då tycker de det är okej. Så att det utnyttjas då lite den här de olika samhällsklyftorna.
Det här såg vi på vår, vi kom igår, såg det liksom att det, jämfört med liksom kanske USA, jämfört med Europa, det är fler mixade par här så att säga, eller?
Det finns inget annat land i världen med så mixade par som i Brasilien.
Okej.
Det är världsrekordet liksom.
Oh, wow.
Och ändå är liksom Brasilien fruktansvärt rasistiskt.
Ja.
Oerhört rasistiskt. Jag menar, 96% av alla chefer på företagen är vita. Det finns knappt liksom svarta fotbollstränare. Det är liksom väldigt, skiljer sig. Men ändå är det det land i världen där du går ut på en restaurang och du ser flest vita och svarta på samma restaurang. Och dessutom ser vita och svarta vid samma bord.
Ja.
För jag menar, i vissa ställen i USA, där kan du gå på en restaurang, där sitter ett svart par, där sitter ett vit par. Men du ser ju aldrig att det sitter en vit och en svart.
Nej, det är ovanligt.
Nej, det är väldigt ovanligt i USA. Men det är då vanligt här. Och det är liksom, där menar man att Brasilien har lyckats. Och ja, det är sant, men där, när då gäller liksom, när du kommer upp med de här riktigt rika människorna, där blir det vita och vita och vita. Man brukar ju kalla Brasilien för Irish coffee liksom. Det är väldigt vitt gräddigt på toppen, sen är man brun sörja, och sen längst ner är det svarta.
Wow. Och Lola har i alla fall lite grann flyttat gränserna här, eller?
Jo, men han har ju förstått det liksom. Det är en av de första politikerna som förstår att Brasilien är ju skyldiga, begick ju ett brott genom att kidnappa 5 miljoner människor från Afrika. Det ska vi tänka på, i USA så var det 400 000. Det är liksom en tiondel av antalet slavar som Brasilien tog. Så att här har vi ju mycket mer. I USA är det kanske 13% svarta. Om man verkligen anstränger sig. I Brasilien är det ju över 50% bruna och svarta. Och de har ju liksom alltid inte kommit in på universiteten. Och de har varit hembiträden eller mekaniker och sånt där. Och nu då när Lula blev president 2003 så började han kvotera in de svarta. Så nu har liksom svarta på universiteten. Nu börjar man se dem på högre poster. Så det är liksom det som Martin Luther King gjorde på 60-talet i USA. Det gjorde ju Lula för 15 år sedan i Brasilien. Så att nu kommer vi liksom kanske om 10 år kommer vi ha Black Lives Matters-rörelsen. Jag var ju på en Black Lives Matters-rörelse här i Brasilien. Vi var i 300 och jag blev tvungen att lämna tåget för jag var vit. De var så pass radikala så att man fick inte vara där som vit. Till och med de försökte slå på mig för att jag var vit. De sa, men herregud, jag är gift med svart kvinna. Ja, det räcker inte. Okej, sorry. Så jag fick bara lämna.
Mm. Wow. Okej, okay, så att men det rör på sig lite ändå. Det känns som att det går åt rätt håll, men sakta men säkert då.
Ja, men det gör det ju med Lula. Så Lula vet ju liksom hur Brasilien ser ut, för att han kommer med en själv fattig och han har själv svarta vänner. De vet de andra politikerna, Bolsonaro har ju inga svarta vänner. De har liksom kvotar in någon bara så ska se fint ut på en bild, men har inga vänner. Lula har ju verkligen många svarta vänner, afrobrasilianer. Så att Lula vet ju om det här. Sen är det ju, tar det ju lång tid att ändra ett land.
Mm. Du, apropå det då, en av dina låst artikel på DN, men du gjorde ett stort reportage om, hjälp mig vad hon hette, en ursprungsbefolknings
Sonia Guajajara.
Tack så mycket. Berätta om henne.
Ja, hon är ju skitcool. Hon kommer liksom från Amazonas ytterområde, uppväxt i väldigt tråkiga, så redan som 10 år var inte tvungen att jobba för en vit familj som hembiträde. Jag förstod att någonting har hänt där i den familjen. Hon kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp, men det är ingenting hon riktigt ville ta och prata om, men hon, det blev en tystnad när jag ställde frågan där. Så hon har haft ett väldigt svårt liv, och nu har hon blivit minister. För första gången så har Brasilien en minister för urfolken.
Wow.
Och jag menar, Brasilien var ju, det var ju urfolk när portugiserna kom hit, så då var de 5 miljoner människor. Sen så nu är urfolken kanske 200 000 någonting, så det var liksom ett folkmord där som skedde, inte att man sköt utan att man kom med mässling, man kom med sjukdomar som då urfolken inte var, hade motstånd mot. Och så hon har då liksom, hon för verkligen det här folkets talan och berättar om mångfalden i Brasilien. Så det är en väldigt, väldigt viktig person för att få, alltså Brasilien är södra halvklotets största land. Det har den här enorma skillnaden med vita, med svarta, med urfolk. Och egentligen får hon urfolken att synas.
Ja, och liksom, sen tänker jag mig väl också att det faktum att Bolsonaro framförallt tillät liksom den här skövlingen av Amazonas. Alltså det, jag menar, urfolken måste ju, alltså deras spelrum måste ju minska för varje minut, antar jag.
Eller? Ja, men visst, alltså, han drog ju in deras reservat. Så, alltså, som man hade liksom, här får ni bo, det här är ert område, ingen annan får gå in här by law. Mm. Men under Bolsonaro så skit han ju det. Han uppmuntrar folk att gå in där. Så, att de var, så man kan ju säga på ett sätt så skapade ju Bolsonaro Sonia Guajajara. För att hon blir väldigt stark då. Så, så här kan vi inte ha det. Vi kan liksom inte tränga ihop folk. Och sen så var det ju ett område i norra Amazonas där folk faktiskt svälte ihjäl. För det kom inte in mat. Det var liksom Bolsonaros guldgrävar som tagit över, som spred kvicksilver i floden. Så folk dog av undernäring. Liksom. Så att när väl han avgick så, och brasilianska flygvapnet kom dit, så sa de, vad fan är det? Man fick ju matbomba liksom. Det ser ut som Etiopien på 80-talet. Vad fan? Så att hon har blivit väldigt stark där. Sen är ju hon ju jättehatad av högern, för de menar liksom att Brasilien ska vara som Europa, vi ska inte ha urfolk och sånt där, för urfolken, de har ju väldigt mycket mark. De har ju liksom, de är en väldigt liten del av befolkningen, kanske 0,2% eller sånt där, men har 13% av marken. Mm. Och mycket Amazonas, och i marken finns det guld, det finns silver som de här vita guldgrävarna vill komma åt. Sonia Guajajara och andra menar att Brasilien är ju rikare med ett Amazonas som inte skövlas.
Mm.
För att det är därför också hon har blivit så stark, för att hon menar liksom urfolket är de bästa försvararna av Amazonas. Om de försvinner, då är det ingen som kan det. Då kommer liksom den vita mannen och slaktar allting. Så att ha kvar reservaten och ha kvar befolkningen som bor där.
Och hur är det med intresset då? För liksom, nu kanske det är en väldigt förenklad bild och bara en liten, liten del av den kulturen så att säga. Men plantmedicin, alltså vad fan heter det? Ayahuasca, mm. den typen av grej. Alltså den statusen har ju ökat något enormt i Europa, USA. Är det samma sak här?
Ja, det har väl alltid, alltså nu snackar jag, jag har varit borta 20, så jag har alltid hört talas om folk som gör daimi, det kallas för daimi här.
Okay.
Santo daimi. Ett helgon. Så det har ju alltid funnits i närhet, men nu känner jag att det är mycket, mycket vanligare. Men det är faktiskt, jag menar, en fransk kompis som är på besök nu i Rio, vad gjorde han i förra veckan? Ja, och på någon sån jävla ayahuasca-retreat. Mm. En argentinsk spolare som var hälsad på i december. Vad gjorde han? Ayahuasca-retreat. Så folk kommer hit för att göra de här liksom ayahuasca-upplevelserna och sånt där. Så det är stort. Sen i brasilianska, menar jag, jag har en väninna i Brasilia, hon har gjort hennes kompisar, jag har några andra brassepullar, så det är liksom inte vanligt, men jag känner många folk i brassar som har gjort det.
Mm. Ska inte du göra det?
Jo.
Du ska det?
Ja. Ja. Men min dotter är livrädd.
Okay.
Ja, för att hon menar att jag är dålig på droger.
Aha.
För det var en gång jag var på en fest och det var någon som passade över en joint. Och jag är inte van vid att röka marijuana. Framförallt, alltså, jag kan inte röka när jag dricker. Alltså det blir ju helt jättekonstigt.
Okay.
Så jag svimmade.
Oj.
Vet du, det här heter lågt blodtryck. Mm. Och dottern var där och såg det. Liksom, what? Fastän, du ska inte ha med droger att göra. För att det här ayahuasca, det kan ju öppna ett djupt, djupt svart hål i dig. Så jag är ju jätteorolig för något sånt där. Och, du vet, och är du orolig när du börjar ta ayahuasca, då kan det ju hända skit. Va? Så att jag måste ju snacka med den som blandar ayahuasca. Att jag ska ha en jävligt låg dos. Jag är inte van vid marijuana. Jag har aldrig sniffat kokain. Jag kan inte det här med droger. Jag är liksom svensk ANT. Alltså det är alkohol. Va? Mm. Så att jag ska ha liksom den här milda dosen. Men jag är väldigt nyfiken på det. För att jag... Alla de som jag pratat med, även alltså då de som jag har inte träffat, även hon som då har dåliga upplevelser, som sagt, det lyser i ögonen på dem när de pratar om det.
Mm.
De har sett någonting som jag inte har sett, för de kan se sig själv. Och jag håller på med ett jobb om ayahuasca, och då intervjuar någon läkare, och då är det så att de som blivit utsatta för trauman i sina liv, alltså som har blivit våldtagna eller nästan skjutna eller döda, någonting som är jättejobb, som färgar hela deras liv. Det enda sättet i psykologin att komma tillbaka till dig när det inträffar, det är ayahuasca. Då kan du komma tillbaka till tillfället när du blev våldtagen. För du kan få då blama dig själv för att du inte slog på henne eller honom, eller någonting inte blev rätt. Och så kan du gå tillbaka där och korrigera och förstå varför agerade du som du gjorde. Och det är bara ayahuasca som kan det. Så att, men inom psykologin idag så arbetar man. Det finns ju ansökningar i Sverige och Brasilien för att det ska legaliseras.
Mm, mm. Ja, men, och här är det väl lagligt?
Det är lagligt i religiöst syfte.
Ah, okay.
Så att du kan liksom inte gå in på en psykologiklinik och be om ayahuasca. Men det finns ju en klinik i São Paulo där de får göra experiment eller forskning, och då kan du säga att jag vill att ni forskar på mig och vill ta ayahuasca. Okej, då får du komma dit då.
Ja, ja.
Så att det är på gång. Så jag tror liksom det är som Mariana, det här kommer bli väldigt lagligt om 50 år.
Men är det liksom, jag tänkte, vi besökte katedralen igår. Jävlar vad mäktig den var.
Ja.
Du beskriver i antingen din bok eller din sommarprat, blandar ihop dem, hur du, din exfru, ni går på någon slags rening, religiös,
ja, ja,
rening.
Visst. Centrospirit där.
Och för det kändes som så här, men det här är inte ren kristendom. Det här är liksom lite hokus pokus och, ja, eller?
Det är väldigt
att man blandar
mycket,
liksom.
Mycket hokus pokus. Alltså hela Brasilien är ju hokus pokus, för att är den här blandningen, jag menar liksom, varför är Brasilien så attraktivt? Jo, det är för det är en tredjedel europeer, en tredjedel afrikaner och en tredjedel blandade. Mm. Och roligt urfolk på det, så att det är liksom den perfekta mixen. Och vad gjorde man då med de här liksom ganska tråkiga religionerna efter ett tag i Brasilien? Jo, man började ju blanda dem med afrobrasilianska religioner. Mm. Så det här Centro Spirit, det här andliga templet som jag brukar besöka om måndagar, det vet jag, lite rökelse. Så det är släckt belysning, folk är klädda i vitt, folk stänger av sina mobiltelefoner, så går man in där och så sätter man sig på en stol, och så kommer de någon bakifrån och så svischar med händerna ovanför huvudet för att ta bort alla liksom onda andar som stör en. Och det sjuka är liksom, med mig så funkar detta. Så liksom både min exfru och min dotter, de tittar alltid på mig efter, men vad fan, vad är det med det? För de bara liksom, det är precis som jag liksom, en annan person. Mm. Och det är givetvis, det är ju hokus pokus, man måste ju tro på det här för att hans funkar det inte. Men för mig så funkar det.
Ja. Härligt. Du, jag tänker på det. Alltid när du i dina liksom texter, i dina böcker i alla fall, så är det så här, det känns som du är som, alltså ditt livsnjuteri, det lyser liksom igenom, det kommer alltid fram även när vi pratar här liksom. Det är liksom som att du, men är du Sydamerikas största alkoholromantiker?
Nej, det är jag inte, men det var ju faktiskt så att när jag skickade in manuset till Stadadboken, som min förläggare där, som är väldigt duktig, som en Henrik, det är väldigt mycket alkohol i den här boken. Du sitter på ett café och du beställer en öl, du sitter på stranden och öppnar en flaska vin, alltså så kan det ju inte vara liksom. Och då tänkte jag, men vad fan, ja, men det är det ju liksom. Alltså, jag dricker ju inte alls mycket liksom, jag är väldigt sådär måttlig, men jag tror att i början när jag skrev den här Sadadboken, för den var rätt svår för mig att skriva, då blev det lite sådär att jag funderade, så öppnade jag en flaska vin. Helt plötsligt hade jag druckit upp hela flaskan. Mm. Vet man, beställer en lite skalor. Så vad fan, nu har jag druckit en flaska vin. Och så sätter man sig i taxi, så åker man in där, så blir det en öl till. Men vad fan är detta liksom? Och jag hade med det lite i boken och liksom, nej, det fick vi tvätta.
Okej, okay, så du har ändå städat bort mycket alkohol och då fick jag ändå med mig den känslan.
Ja,
okej.
Okay. Jo, nej, det var ju nog mer innan liksom. Så, nej, men jag är inte alkoholromantiker, men jag är ju romantiker. Mm. Så det gäller att leva detta liv så mycket som möjligt. Så det var någon som kallade mig för liksom, ja men fan Brandau, du är en jävla maxare. Du är en maxare.
Ja, det är ett bra ord.
Ja, och där är det så liksom, jag är en maxare som aldrig har tagit kokain. Mm. Alltså det är det som är liksom, brigad. Nu fick vi lite mer vatten här. Så att jag liksom, jag maxar, men har lyckats undvika droger. Och det liksom, jag hade ju aldrig överlevt Rio annars. För jag har sett så många svenska, fransmän, tyska, italienare som fått åka hem i Rio efter 5-10 år. För att kokainet är väldigt rent där, det är väldigt billigt. Det finns aldrig någon som säger stopp. Så att folk går ner sig väldigt snabbt i den här staden. Och det såg jag tidigt, så därför har jag bara hållit mig undan. Så att jag maxar på andra sätt. Det blir en liten efterrätt där, en liten förrätt där och så. Nej, vi tar ett lite bättre vin denna gången här. Men alltså nu när jag var på min senaste resa i San Salvador, El Salvador, när Bukele vann valet. Då blev det lite för mycket mat. Så när jag kom hem och ställde mig på vågen, då vägde jag nästan 90 kilo. Och min idealvikt är ju 80. Och det hade jag varit i Sverige innan med min dotter, så jag hade gått upp liksom 5 kilo, 6-7 kilo sådär. Jag tänkte, fan, så här kan jag inte ha det. Så nu senast när jag då var och mötte Pascal Engman i Chile, tänkte jag, nu ska jag fan vara duktig. Jag ska äta grönsaker på hotellet, jag ska skita i ägg och bacon, jag ska liksom så här, jag ska inte gå ut och dricka på kvällen, inte så mycket öl, det kan vara en öl och sånt där, och så ska jag springa varje morgon. Så jag gick inte upp ett enda kilo på den resan, för annars så brukar jag liksom alltid gå upp när jag reser. I och med att jag reser så jävla mycket, jag har nästan mer hotelldagar än hemmadagar om året. Då går det ju inte, så jag måste liksom hitta den här maxa lagom. Så det är lite där jag är nu.
Men har du har aldrig varit orolig för liksom alkoholen så? Ja.
Jo, jag blev orolig förra året, för att det är tyvärr så att jag har ett magsex. Vad heter det? På brasilianska är det erna de hiatus, magsexbrock. Alltså okay. Brock på magsexmunnen.
Oj.
Magmunnen till en soffagon, alltså till matstrupen. Och det är jättedåligt. Och det gör ju att den här magsyran går upp i matstrupen och fräter på den.
Aj.
Och du vet, och då tror matstrupen att den är mage. Så då börjar det ju cellförändras.
Mm.
Och du vet, då kan du få cancer. Så den är väldigt allvarlig. Jag har inte den cancern. Men min läkare säger till mig att det kan jag få i framtiden. Så jag måste hålla alkohol nere. Ibland kan det hända att jag smygröker när det är på fester och sådär. Tycker det är skitkul. Men det är inte bra för mig. Och då när han sa det, då höll jag upp i 3 månader. Drack ingenting. Poff. Och vi sprang kring med kombucha. Jag var på någon grillfesteri. Jag drack liksom 9 alkoholfria öl. Mm. Det var helt fantastiskt. Jag vaknade upp dagen efter, inte bak för att kunna jobba. Men sen var jag ute och reste. Jag kom till Boston, en jävla irländsk krog. Där lockade in mig att dricka Guinness. Och sen så var det ostron på det, ska man ha i, när man är i Boston med sig tjusets. Och då blir det ju vitt vin till det. Liksom. Så sen har jag börjat med det som jag kallar för undantagen.
Okay.
Min läkare kallar för speciella tillfällen. Mm. Jag skrev en krönik om det i Sydsvenskan. Och det är så att de här speciella tillfällena har blivit väldigt ofta nu. Så nu är det speciella tillfällen en gång i veckan.
Okej. Okay. Mm. Idag är jag och min fru här. Kan det bli ett speciellt tillfälle?
Det kan bli ett speciellt tillfälle för att det sist jag drack någonting med alkohol i, det var i lördags och nu är det torsdag.
Lillsöndag
som vi kallar det. Ja, något sånt där. Ja. Va? Så att, men jag har ju en feijoada-fest, alltså en böngrytefest på lördag. Och där vill jag ju dricka för att det är, liksom, det är roligt. Men, nej, men vi kan nog hitta på någonting.
Ja, vi får se.
Vi kan göra ett speciellt tillfälle.
Vi får se. Men du, sista frågan på knark och alkohol. Alltså om kokainet har varit så nära och liksom tillgängligt, varför, är det ren rädsla då som du inte har...
Ja, ren dumhet liksom. Vet jag, i form av de här jävla ANT-människorna liksom.
Fast dumhet tycker jag ju inte att det låter som.
Nej, men det var ju de som sa liksom, tar du detta här så tar du heroin nästa dag. Så är det ju inte med droger, vi har ju blivit lurade. Jag menar, jag lyssnade på ditt klassiska sommar eller ditt klassiska värvet med Alexander Bard för okay. 2013 eller när det var liksom 101 avsnitt.
Ja, oh, wow. Oh.
Länge sedan liksom. Oh. Och han berättade liksom, att hur Sverige behandlar narkomaner liksom sjuka för att vi ska mobba. Vi ska alltid ha någon att mobba. Jag vet, så slår vi på de som är längst ner, de prostituerade och narkomaner, de ska alltid få skiten. Och det är de här ANT-snubbarna. Så jag menar, där har jag kvar min ilska. Så här, sen är det ju fint att jag inte har tagit kokain för jag har överlevt i Rio. Men sen är det ju så här att det finns ju de som kan ta kokain och inte ta kokain. Jag har ju många kompisar som tar kokain som inte är liksom drogade alls. Utan den kanske ja, sex gånger om året när någon speciell fest. Och sånt. Men jag undviker det för att jag snusar ju innan. Jag hade jävla stora problem att sluta snusa. Så jag kanske är en sån människa som om jag sysslar med kokain, ja då kommer jag bli hooked.
Ja.
I ett land där det är väldigt billigt, alltså mindre än 100 kronor. Mycket, kanske 10 gånger renare än i Sverige. Vet du, det hade gått under. Jag kan inte skriva text, jag kan inte leva mitt roliga liv, jag kan inte vara en bra pappa, jag kan inte vara någonting. Så att jag har liksom haft den här, vad heter det, självbevarelsedrift. Mm. Blandat tyvärr då med rädsla, för att en vill jag ju liksom testa, men jag är lite mer nyfiken på ecstasy och sådana här saker, men ändå lite rädsla. Jag tror jag börjar med ayahuasca.
Ja, ja. Var försiktig bara, men jag tror att du vi kan säkert navigera det där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar.
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank.
Du, din dotter, hur har det varit att uppfostra ett barn här?
Det har ju inte varit lätt. Alltså, för att jag är ju främling här. Mm. Det är inte mina regler som gäller. Men jag är ju färgad av alla mina uppväxtår i Sverige. Så att jag har liksom en svensk moral, svensk tankesätt, och Brasilien och Sverige är ju plus och minus. Jag tror inte du i världen kan hitta länder som är så olika. Brasilien är ju fruktansvärt levnadsglatt, utåtlevande, och Sverige är ju väldigt, väldigt introvert.
Ja.
Och det är lutheranskt och det är protestantiskt och det erkänner inte svenskarna, men det är kanske liksom ett av de mest protestantiska länderna i världen förutom Norge då, och kanske Danmark. Danmark är nog mindre. Sverige och Norge är nog de värsta protestanterna i världen.
Mm. Uppfostra barn.
Jo, så att jag har haft det med mig också av min fru då, som en väldigt modern kvinna, men hon har ju också sitt bagage. Så att när Klara kom så blev det ju så att hon ville uppfostra Klara som hennes mamma blev uppfostrad, för att hon fick råd från sin mamma. Och jag tog mina råd från Sverige. Så det var krocka liksom. Så att efter 3 år där så tänkte jag, nej, vad fan, det funkar inte. Så började jag gå i terapi. Och då sa jag till terapeuten, KTB, jag måste lära mig att bli en bra pappa här. Jag vill inte tumma på detta, men jag kan tumma på detta. Okej, då listade han upp liksom vad som var viktigt. Att, alltså det här, vi kom fram till, jag tycker det är viktigt med tider och sånt där. Men det gick ju inte igenom. Va? Så Klara har ju aldrig haft en tid och hon ska gå och lägga sig.
Okay.
Alltså hon var kanske liksom 7 år, uppe till 12, vet, när man möter svenska familjen. Nej, nu ska jag gå och lägga sig nu, klockan är 7, klockan är 8 liksom. Som hos Pascal Engman, han stackars son, fick liksom gå och lägga sig liksom 7:30 på kvällen. Det har ju aldrig hänt i Klara. Och det har ju inte ställt till någonting med henne. Så att, det har ju funkat. Jag har ju förstått att Brasilien är ju inte så dåliga på att uppfostra barnen då. Liksom. Så att jag är nog väldigt tacksam för det, att jag blivit av med många av de här svenska idéerna som är så, wow, så här ska man göra, annars går det åt helvete. Nej, Brasilien kan det här med barn. Mm. Så Klara är en väldigt frisk människa, väldigt, nu är hon ensam barn, och det gör ju också att hon är väldigt kommunikativ, hon är uppväxt med vuxna, så jag kan ha med en överallt. Vi var liksom 4 nyår i Berlin med en fest liksom, med folk från, i alla åldrar, hon var, bara gled in perfekt i det.
Mm.
Och du vet, hade hon varit uppväxt i Sverige så, nej, de har haft lite fördomar mot det, lite, men den är inte hänga där. Hon var bara liksom helt perfekt, och det är det Brasilien. Är du uppväxt i Rio, då kan du fan bo var du vill i världen.
Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Det är liksom en... jag har inte så mycket, har inte hunnit få så mycket intryck här, men vi satt på någon restaurang igår. Det kom en blåhårig liksom krimskramsförsäljerska och skulle sälja liksom, ja, men, smycken då. På bordet intill. Och det satt en karaoke där som liksom, han satt ensam, drack en sån här stor öl som du pratade om alldeles nyss. Och han hade väl ingenting, alltså hela lunchen så alltså medan jag och Cecilia då han liksom äta, så hade de en konversation, krimskramskvinnan och den här killen som bara satt och drack en bärs liksom. De pratade en halvtimme. Ingen aning om vad, men det var så uppenbart att de var främlingar.
Mm.
Och det är ju någonting så här, det händer ju inte i Sverige. Det är ju, i sådana fall är man ju galen ifall man pratar med en främling en halvtimme.
Ja visst, nej, men jag har ju ett helvete när jag är i Sverige liksom, för då går jag liksom på Coop eller på Ica och handlar grönsaker, och vet, och tar jag tomat, den här ser inte bra ut, säger jag.
Ja.
Och så då liksom tjejen bredvid, och så tittar jag på tjejen bredvid eller kvinnan eller mannen. De bara tittar på mig, är jag full eller?
Mm.
Jag vet, jag pratar ju alltid med folk när man går och handlar grönsaker. Liksom. Det här vanliga vardagssnacket, det handlar inte om att man ska bjuda hem någon. Det är bara vanliga kommunicera. Det kan man inte göra i Sverige.
Nej.
Och, vet, och det är till och med i Malmö som liksom det mest danska av allt, det mest levnadsglada i Sverige. Till och med där kan jag få blicka liksom, fan är jag full? Vet du, om jag åker ju mycket buss då när jag med min dotter, för att hon tycker inte om att cykla i Sverige när det är halt. Och då åker vi buss och då träffar man mycket kul folk. Och då börjar jag snacka med dem på bussen. Vet du, jag är i Sverige inte så ofta liksom. Då tycker de det. Alltså är det invandrare så är det liksom, då blir det ju snack direkt, va? Men om det är någon svensk, då tittar de på, vad fan är han full eller?
Mm.
Det är liksom onormalt att prata med någon. Hur fan kan det vara onormalt att prata med någon?
Var det här som fick dig att lämna Sverige från början?
Det var det som fick mig att söka mig utåt. Mm. Och fick mig att stanna kvar. Mm. Alltså jag förstår inte varför ett sånt fint land som Sverige kan ha missuppfattat livet så stort. Men Sverige har ju lyckats med det mesta som Brasilien inte har lyckats med. Vi har liksom ett fantastiskt system, ett högt människovärde som man inte har här. Och så har man misslyckats med det andra liksom, som är väldigt viktigt för mänskligheten. Det fattar jag inte varför vi inte har liksom kunnat unna oss det.
Men tror du att det var bättre förr på den punkten?
Ja, men tror jag. Alltså, fan, nu, du och jag, vi har inte levt liksom på 60- och 70-talet så, men 40-talet, men det kändes som det var väldigt mycket kommunikation och man fick ju hjälpa varandra för man var fattig. Jag tror liksom att det här när Sverige blev rikt och alla fick egen ekonomi till att ha en egen lägenhet, det sabbade svensken.
Det tror jag.
Där helt plötsligt, nej, det är min lägenhet och jag äger den, och så träffas man en gång om året på bostadsrättsmötet och man hälsar inte på grannar. Man behöver inte hjälp. Brasilien är ett samhälle liksom där elen går åt helsike, man behöver liksom fixa något, man behöver sina grannar, behöver den andra. Och det blir det sociala shitet. Och det sociala shit finns ju inte längre i Sverige.
Mm.
Det kan finnas i de här så kallade, vad man nu kallar för gettoområdena, liksom där invandrare kommer, de behöver liksom hjälpa varandra. Men jag vet, på Kungsholmen, finns det någon som knackar på varandra där? Nej!
Jag bodde ju på Kungsholmen fram tills för ett par månader sedan. Ja, Cecilia, vi liksom pratar om det ofta, att vi så här, man fick ju dra hejen ur sina grannar fastän vi hade bott där i typ 10 år liksom.
Ah.
Nej, det är så här, 80% av dem som bodde i trappen hälsar inte på varandra.
Ah. Och då bodde ni ändå i samma trappuppgång.
Ja, visst.
Ah. Ja. Ja, det är sjukt, jag brukar ju bo på Sankt Erikssons gata precis ovanför Le Petit France i det kollektivhuset när i Stockholm.
Ja.
Och där är det faktiskt så, för det är speciella människor som söker sig dit, för det är ett sådant här speciellt hus, liksom Myrdal som byggde det. Så där hälsar man faktiskt.
Mm.
Men sen när man liksom är vid bussplatsen vid Kungsholms torg eller något sånt där, nej. Eller går på Ica eller något sånt där, nej. Inget snack.
Nej.
Inget hej.
Nej, jag är som du där, Cecilia, säger att jag är liksom den osvenskaste svensken hon någonsin har träffat.
Okej, okay. Det är en komplimang.
Ja, det får man fan säga.
Ja.
Det är det. Du, jag tänker på det nu. Som sagt, jag har läst dina två senaste böcker i rask takt. Det är så jäkla ambitiösa projekt. Får du igen pengarna som de har kostat att göra?
Nej, men alltså det får jag väl. Alltså jag söker ju stipendier.
Okay. Mm.
För att kunna skriva böckerna. För förlaget kan ju inte betala liksom en resa till Östtimor. Det kostar liksom 21 000 kronor eller till Macau och sånt där. Så att jag har liksom... dels försöker jag liksom försörja resorna med att göra något reportage. För det är när jag ändå är där, kommer till de här konstiga ställen liksom, där det inte har varit någonsin kanske. Och så söker jag stipendier. Så jag får liksom resa. Där går jag plus minus noll. Och sen är det klart, alltså det senaste, där solen aldrig går ner, man har väl sålt 10-15 000 ex, så där kommer ju liksom pengar. Men nu är det ju pocketboken, då får man 9 kronor per bok, så att man tjänar ju inte pengar på det. Men jag tycker det ändå är kul, för det här ambitiösa projektet att resa runt den lusofona världen, det var något jag ville göra.
Mm.
Jag hade till och med kunnat gå back på att göra, för någonting som jag, en idé jag fick när jag bodde i Lissabon 1998, att en dag jag vill resa till Macau, jag vill åka till Mozambik, Goa. Hur fan är det liksom portugisisk koloni i Indien? Hur ser det ut? Varför har ingen skrivit om det?
Mm.
Liksom, alla de här liksom Indien-experterna i Sverige, fuck you liksom. Så jag brann ju för det här, och det var det viktiga. Och Saudade-boken, du vet, de här idéerna som att jag fick att åka till Massachusetts för att intervjua kapverdianer.
Mm.
Det var en idé jag fick 2000, och jag var där liksom, hörde talas om att mer än, alltså större delen mer Kap Verde och bor i Massachusetts än att bo på Kap Verde. Jag tänkte, hur fan kan det vara så?
Mm.
Och så började jag, ja men det är valfångsten på 1700-talet, 1800-talet. Men hur kan det ha blivit så? Jag vet, de här liksom linjerna som vi inte ser, som ingen i media skriver om. Och då knäller jag inte bara på svensk media, utan där är amerikansk, brittisk. Jag vet, den lusofona världen är en osynlig värld.
Mm.
Alltså om du googlar böcker om lusofona världen, ja det är jag och någon britt. Sen är det inga fler som skriver om den, förutom då portugiser och brassar, de som liksom är inne i den. Vi är så väl jävla få, så att det blir ju liksom sådär ambitiöst, men jag vill inte säga att det är överambitiöst, utan jag vill ha ut de här storna, och den här storna med de här från Madeira, den här lilla ön utanför för Marocko, som är liksom som Madeira vin och sånt där. Ingen har ju någon aning om att det var ju de flyttade till Venezuela under oljeboomen. De äger 70% av dagligvaruhandeln. Du kan inte gå på Ica, Coop eller någonting hela Venezuela utan en portugis som äger det. Inte från fastlandet utan från Madeira. Hur kom alla dem dit? Alltså, jag har liksom letat upp den där storiesen för att då ställa den här frågan om saudade. Mm. Som är liksom det här ordet som inte finns på andra språk, som inte går att översätta, som är att längta hem och längta bort på samma gång.
Ja.
Alltså, hur kan man göra det? Och jag har ju gått så djupt in i det, och jag känner liksom att fan, jag har ju nog haft saudade innan jag flyttade hit. Liksom. Det är bara att nu har jag hittat ett ord på det. Jag tror liksom saudade är något allmängiltigt, och lite därför också jag skrev boken. För att nej, fan, framförallt vi liksom, för det är ju väldigt besläktat till melankolin och nostalgin, men den är ju glad.
Mm.
Så att, men i Sverige så är det vi nostalgiska, melankoliska, men vi har inte det glada, och det har man här. Man kan liksom ha en glad nostalgi, och det är saudade. Och det är liksom, det har jag väl fått fram i den här boken.
Jag tänker på det som ett slags vemod.
Det är ett glatt vemod.
Ja, ja.
Jag beskriver det som en skön sorg.
Vet du att Hovet och Håkan Hellström har en låt som heter Saudade?
Ja.
Ja, det visste du.
Mm. Håkan bodde ju ett tag i Carcavelos utanför Lissabon.
Ja, okej. Okay.
Där något av hans barn gick i skola, så att han har ju fattat saudade.
Ja, jag fattar.
Men om du funnits på flaska saudade, min vän, skulle ingen på jorden kriga igen. Jag kan bara ditt namn på portugisiska. Om en saudade jag så är.
Varför ska man läsa den här boken förresten?
För att få reda på om man har saudade eller inte.
Ah, okej, okay, bra. Jag skulle vilja, innan vi lägger på, jag skulle vilja höra dig prata om Botafogo också. Alltså fotbollslaget, ditt fotbollslag.
Ja.
Vad är det för något?
Alltså för mig har det ju blivit mitt sätt att bli brasse. Jag har ju försökt 20 år att bli brasse. Och, liksom, och det var ju första gången. Liksom, jag var ju Botafogo redan innan jag kom till Brasilien. För att, like, förra tiden på Malmö staden så hängde ett stort foto över publikrekordet från 1966. Och det var när MFF mötte Botafogo och Garincha spelade. Och du vet, då har man som pojk alltid gått förbi spelargången och tittat på de här liksom svartvita tröjorna som förvisso då liknar Landskrona Boys tröjor, men ändå jävligt snygga liksom. Och så har jag alltså namnet Botafogo. Bara det liksom, man fattar, det är någonting i det. Så att redan på planet i Rio första gången så var jag Botafogo. Och då gick på Botafogo med att köpa min första Botafogo-tröja. Och alla jävlar jag träffade som var bra var Botafogo. Botafogo. Min fru Botafogo. Den här fransmannen Mark som har tagit ayahuasca, Botafogo. Afonso Machado, en musiker som liksom tog hand om mig mitt första år i Rio. Då låg vi liksom i andra division. Vi åkte bil över till andra sidan Niterói. Det är som att bo i Köpenhamn och åka till Malmö för att titta på fotboll. För vi var nere i andra. Och det skapade liksom min grund i Brasilien.
Mm.
Jag kan ihåg liksom första gången som, för att alla ser en som gringo, jag är liksom blåögd, jag ser annorlunda ut. Jag kommer liksom aldrig bli brasse, jag tyvärr inser det liksom. För att jag blir alltid osueco, svensken. Men första gången som jag kände liksom respekten av dörrvakten där vi bodde tidigare, det var när jag kom ner från hissen, gick förbi receptionen i en Botafogo-tröja. Och då tittar receptionisten som alltid sett mig som en gringo som är här bara för att roa mig. Vad fan? Har du ett lag? Botafogo! Och sen efter det så tilltalar han mig som en människa. Mm. Jag blev liksom en riktig person. Så Botafogo har ju liksom, det har ju skapat min grund. Och alla de här liksom, det som jag klagade på innan, att jag får inte kramen då när jag kom hem efter mina resor. Så går jag ner på torget och så här, vem är det mina vänner där? Jo, det är Botafogensis. Vi alla, och vet, har man ju alltid någonting snack om, sista matchen, det gick åt helvete, vet, vi har haft på 12 månader har vi haft 6 olika tränare. Det är väldigt, det är en amerikan som äger laget nu, så att det finns ju mycket pengar. Så fort det blir en förlust, hej då! Så här. Så att det betyder väldigt mycket för mig, så söndag ska jag gå på matchen.
Och din dotter är också ett fan?
Ja visst, och det är ju ännu roligare, för det är ju också en, för all blir rörd igen. Det är ett sätt för oss att umgås. Och det är, vi går på matcherna ihop. Du vet, det är inte så jävla lätt att umgås med en 19-årig tjej som bara är ute och vill ha fest hela tiden. Och jag bara uppskattar det liksom. Men det blir inte så många kontaktytor. Vet, man går ut och lunchar på söndag och sånt där. Men vet, vem fan, när du var 19, umgicks du med dina föräldrar? Nej, det gör man inte. Och så vi går på match tillsammans. Och det är skitkul. Ibland är några andra mina polare med. Och Klara är så jävla vuxen och det blir så jävla roligt, den här kramen när vi vinner, så jävla fin. Och när vi förlorar, men det blir ändå kontakt. Så att, igår så hade vi liksom ett jävla gräl hemma och det gick dåligt för henne. De hade lurat henne på universitetet, hon kommer inte in nu, hon ska komma in till hösten först. Och det var skitjobbig diskussion liksom. Och sen liksom 2 timmar senare så börjar matchen då, kvalet Libertadores, så vi har mål efter 3 minuter. Sen vinner vi med 6-0, så liksom från att liksom gråt vid matsalsbord så sitter så här och kramas, och där är fotbollen. Mm. Det är shitet liksom. Det är shitet för mig i Brasilien, förklara hur jag ska fungera här, shitet med min dotter.
Mm. Vad fint. Vad fint. Och det är liksom, det låter också lite som en underdog story då på något sätt, eller?
Ja, men det är det ju också, va? För att de flesta som kommer hit här, de håller ju på Flamengo, för det är det största laget, och då får du liksom mest kramar. Så om du går ut på Tinder och du har en Flamengo-tröja så blir det liksom, gillar du Flamengo? Så jag har valt att hålla liksom på ett litet loserlag, alltså typ Hammarby, va? Det vinner aldrig riktigt så. Men nu är vi på väg. Nu var vi ju liksom, vi ledde ju ligan förra året med 13 poängs marginal. Oh, wow. Jag tror inte det finns något lag i världen som har lett med 13 poäng och ändå hamnat på 5:e plats. Så att liksom, det är mycket berg- och dalbana med Botafogo. Men jag gillar också det att Botafogo, det är musikernas lag, det är journalisternas lag, det är bohemernas lag, det är underdogsens lag, trots att vi är det lag som har gett flest spelare till brasilianska landslaget. Jag menar, hela landslaget 1970 som vann i Mexiko, det var ju halva laget var ju Botafoguenses. Så att vi är ju klassiska. Men jag gillar det. Jag gillar ju också att vara lite underdog liksom. Det är en, alltså hänga med de stora. Nja, hur spännande blir det liksom.
Du, hur ser du på din framtid?
Ja, men jag ser min framtid som lite som en tredjedel. Alltså, så här, jag kommer nog bo i Brasilien 6 månader om året. Kanske bo i Sverige 2 månader om året. Kanske bo i Portugal 2 månader om året. Däremellan reser jag liksom.
Och så. Vad är det med Brasilien? Eller förlåt, vad är det med
Portugal? Ja, men det är ju för att jag kom dit, jag var 22 år, kom dit till Lissabon. Det är liksom första gången som jag lärde, första gången jag var ensam i hela mitt liv. Och jag skulle fira min födelsedag ensam. Liksom, du vet, när man är barn och växer upp, födelsedagen är det stora, man ska samlas. Helt plötsligt var jag i Lissabon själv och läste Rena Maria Rilke som skrev att det var mans uppgift att ta hand om sin ensamhet. Det är någonting man föds med, någonting man dör med. Liksom. Så där tror jag var första gången som jag konfronterades med mig själv. Och det har gjort att Lissabon och Portugal är viktigt för mig, och det är också det är ett underdogland verkligen, det är Västeuropas fattigaste land, men jag känner mig väldigt bra där. Jag använder idag, alltså när jag 98 flyttade dit för att jobba på den här världsutställningen, då hade jag liksom haft en fantastisk kärleksaffär i Sverige med en underbar kvinna, så lite galen, det är jag också liksom. Men så tog det slut, jag saknade så jävla mycket, och så bodde jag liksom där, som min saudade till henne liksom, fick liksom rinna ut där i Lissabon, och det skapade nu faktiskt den Henrik som sitter framför dig idag. Jag fick konfronteras med svårigheter i mitt liv, jag fick koncentrera mig ensamhet och bygga upp mig själv. Då hade jag redan en journalistkarriär. Jag hade redan jobbat på Expressen, på Expressen Fredag med Anders Nunstedt, Linda Skogal. Jag hade väl liksom hipp, eller man ska säga. Och det är väl klart att det förändrar inte mig så, men jag kände ändå att fan, jag vill inte vara hipp. Så att Lissabon, där byggde jag den riktiga Henrik som inte behöver liksom vara hipp eller göra sig till, utan vad tycker jag är kul. Så att Lissabon för mig, det har blivit en spegel i mitt liv. Varje gång jag är där så kan jag liksom se mig när jag var 22 år, ensammen, fylld år, och hittade inte festen. Det var en måndag liksom. Inte ens i Barrio Alto, var barnen öppna liksom. Skål Henrik, ja. Jag fyller 23 bass liksom, helt själv. Skitviktigt för mig.
Ja.
Så att det, så Lissabon har jag varmt om hjärtat. Och
sen blev du förförd av en brasilianska.
Ja, men precis. Sen kom jag, till Kap Verde efter jag bott i Lissabon. Sen kom jag till Brasilien. Och första resan så var jag uppe i norra Brasilien. Med andra resan så kom jag hit med en svensk väninna. Och då träffade jag min fru. Och det var liksom fantastiskt. Men då blev vi inte tillsammans. Utan först när hon reste till Lissabon på semester, som hon ringde mig. Men kan vi inte ses? Du, Sverige är ju så nära Lissabon. Tycker brassar är ju varmt, det är stort. Och då kom jag ner och så blev det ju fantastiskt. Så att jag har liksom många bra saker i mitt liv har hänt i Lissabon. Så jag vill gärna ha det som en slags mellanpunkt i livet. Liksom Sverige och Brasilien är ju så fruktansvärt motpoler. Lissabon är faktiskt det perfekta mellantinget.
Jättehärlig plats tycker jag, Lissabon. Alltså otroligt god mat. Inte så jävla dyrt som resten av Europa. Jättehärligt väder, ljuset.
Ja,
va?
Från Atlanten.
Eller hur? Du skriver om din terapeut, du har pratat om din terapeut. Är det samma? Har det varit samma hela tiden?
Nej, i början hade jag den här liksom KTB-terapeuten.
KBT,
ja, okay. Som då skulle få mig att fungera som pappa i Brasilien. Som fattade exakt när han liksom utbildade på Sorbonne i Paris, haft svensk flickvän. Så han kunde ändå fatta liksom vad i Sverige. Så han var perfekt för mig. Liksom, okej, okay, din bokhylla ser för jävligt ut. Nu ska vi sätta böckerna i ordning här, va? Och så börjar vi liksom, så här ska vi liksom formatera din hjärna. Så här ska du tänka när din fru säger så här. Och så här ska du göra då. Och det liksom räddade mig. Men han var liksom inte en terapeut som gick på djupet. Så den jag har nu är ju liksom en... Vi pratar ju om mig. Vi pratar inte om mina relationer så mycket. Utan det är mig, kanske min uppväxt och sånt där. Det är liksom... Det är andra saker. Men han är ju verkligen mer... Det är liksom inte hands-on. Det är ju djupt. Djupt som fan. Och det gillar jag för att jag kan liksom... Jag är så duktig på att snacka. Så att jag kan ju också manipulera. Men jag äger orden liksom. Så att jag kan liksom... Så här, och det kan jag inte med honom liksom. Och det är så jävla skönt. Jag kan liksom inte manipulera honom, jag kan inte lura honom. Han bara, jag vet exakt vem jävel jag är. Och jag behöver en sån motpol liksom.
Och det är, ni pratar liksom portugisiska?
Ja, visst, visst. Det är klart att det kan vara någon gång jag slänger ett engelsk ord. Nu är han duktig på engelska. Men liksom, det är så jävla bra att ha samtalen på portugisiska. För att jag saknar ju ord. För att jag är ju manipulativ på svenska. För jag kan svenska ganska bra. Jag vet exakt vilket ord jag ska använda och inte använda. Portugisiska, jag är jävla invandrare. Jag pratar så här, va. Så jag måste välja rätt ord. Och ibland så blir det lite så att jag överdriver lite ett av det hållet eller andra hållet. Och då blir jag tydligare vad jag känner. Så jag liksom inte... Jag hade varit på svenska och sagt så här, ja, ibland kan jag bli lite sådär ledsen när... När min dotter inte tittar på mig när hon kommer hem från skolan. Det känns som hon förbiser mig. Vet du, så här. Och så på portugis så blir det istället. Jag blir ledsen när min dotter inte tittar på mig när hon kommer hem från skolan. Det blir så pang rakt på. Det är ingen jävla bladda in det. Och det är ju jävligt bra.
Okej. Okay. Ja, vad
fint. Förstod du?
Ja. Till 100%. Och jag kan också relatera till att inte känna sig sedd.
Ja, visst.
Det är en jobbig känsla.
Det är en jobbig känsla.
Mm. Men du, av mig har du blivit sedd. Har du haft det bra med mig?
Haft det väldigt bra. Ja. Väldigt bra att sitta här med den här utsikten. Med sockertoppen, den här grönskan. Nej, det är underbart.
Ja. Nu tycker jag vi ska unna oss en lunch.
Det ska vi absolut göra.
Tack så mycket.
Och då drar vi givetvis till Botafogo stadsdelen där det bästa laget kommer från.
Det ska vi göra. Tack.
Tack.
Saudade, att längta bort och hem på samma gång, så heter Henrik Brandao Jönssons fina bok och den har ett mycket elegant omslag. Kolla in! Och på tal om att se, han är inte okarismatisk i uppvärvning om man säger, så missa inte det heller på Instagram. Värvet görs av Ninni Westin och Kristoffer Triumph och kommer ut med ett nytt avsnitt om max en vecka. Vi hörs då om inte för. Bom dia för nu. Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.